Matteus evangeliet, det är den första boken då i Nya testamentet. Och man märker klart och tydligt att Matteus evangeliet binder samman Gamla testamentet och Nya testamentet. Så att vi riktigt får det där bekräftat. Vi har talat om att Nya testamentet ligger fördolt i Gamla testamentet och Gamla testamentet ligger uppenbarat i Nya testamentet. Det ser vi riktigt klart. För Gamla testamentet citeras 63 gånger i Matteus evangeliet. Och så står det många gånger så här, då fullbordades, eller för att det skulle fullbordas, det står 19 gånger i Matteus evangeliet. Alltså det är en bok som har sin grund verkligen i Gamla testamentet. Och rubriken, den är den utlovade konungen. Den framställer Jesus som konung. Och då talar den om hur Gamla testamentets löften har gått i fullbordan. Och det är därför som det är så fint med den här bibelboken, att vi riktigt ser då att Gamla testamentet, det är inte någonting sånt där flummigt, det är ingenting som är påhitt, det är ingenting som är overkligt, utan det är lika sant och lika äkta som Nya testamentet, det är Gamla testamentet. Och det här evangeliet, det är uppbyggt omkring olika tal som Jesus höll. Den är så lärorik, den här bibelboken. Vi har bergspredikan. Vi har något som kallas utsändningstalet, som står i det 10:e kapitlet. Vi har liknelsetalet i det 13:e. Vi har talet om församlingen i det 18:e kapitlet. Och vi har talet mot fariseerna i det 23:e kapitlet. Och kapitlen 24 och 25, det talar om det yttersta tingen. Så egentligen så skulle vi uppehålla oss väldigt länge vid Nya testamentet. Men om Herren dröjer och jag får leva och jag får tillfälle att fortsätta och predika i den här kyrkan, för denna underbara krets av människor som kommer, då lovar jag att jag kommer tillbaka till Matteus evangeliet för att uppehålla mig i detalj vid vad vi läser där. Exempelvis om vi nu ska tänka på att det talas om den utlovade konungen, så är det ju mycket, mycket naturligt att vi här finner det vi tidigare kallade en släkttavla eller släktregister. Därför att det visar att på Davids tron ska det sitta en konung, Messias, och att Jesus var ifrån den tronen. Det hänsyftar på Abraham och David. Och därför att det talas om Jesus som den utlovade konungen, så är det mycket naturligt att här, just i den här bibelboken, så har vi berättelsen om de vise männen. I början har vi då om hur Jesus döps, och det är i dopet som han invigs för sin försonargärning och får faderns sanktion. Och där läser vi det 4:e kapitlet om hur han frestas. Och frestelsen, den har en mycket, mycket djup innebörd. För det var inte bara ett, vad ska jag säga, en skenhändelse där i Judaöken, att Jesus mötte frestaren, att Jesus då skulle vara Guds son, så det var omöjligt för honom att falla. Jesus mötte frestaren som människosonen. Och det är därför det kunde heta att han var frestad i allting lika som vi, utan synd. Jesus hade inte ett företräde framför oss, utan han mötte frestelserna precis lika skrämmande, precis lika verkliga och precis lika påfrestande som vi möter dem. Och låt oss peka på vad själva grundmotivet till frestelsen var. Ja, du finner det om du läser igenom det här. Det var att han skulle ta en annan väg till att upprätta sitt rike. En annan väg än den som var Guds väg. Och fienden, djävulen, som vi mötte då i tredje kapitlet i första Moseboken, han reagerar våldsamt mot korset, för han visste att det skulle vara att innebära att han blev besegrad. Därför försöker han på alla möjliga sätt få Jesus att gå en annan väg, att få alla riken i världen om han föll ned och tillbad Jesus, föll ner och tillbad prästaren djävulen, att kasta sig ner ifrån tempelmuren för att på så sätt kunna väcka uppmärksamhet och bli hyllad av människor av den anledningen. Hela tiden att så hade Jesus att avvisa alla andra vägar att upprätta sitt rike. För det var en väg han skulle gå, och det var korsets väg. Och därför att han vann seger i frestelsens stund, så blev han segervinnare. Jag har ju en väldigt stark jämförelse här, om du tänker på Adam tillsammans med Eva, frestad i Edens lustgård, där det var en sån paradisisk tillvaro, men där led de nederlag. Jesus blev frestad ensam i öknen, omgiven av de vilda djuren, men där vann han seger. Och det är ett givakt för oss, att vi kan vinna seger över frestelser trots alla omständigheter, trots alla svårigheter, om vi bara har klart för oss vad målet är. Och målet är att vi ska göra Guds vilja, liksom det var Jesu väg, Jesu mål att fullborda sin faders vilja. När det är vårt mål, när det är vårt livs inriktning, det är då vi får kraft att övervinna alla fiendens angrepp, alla frestelser som möter oss. I kväll så ska jag av dessa tal som vi nämnde uppehålla mig vid det första. Och jag betonar det för att ni redan ska vara inställda på att jag själv är väl medveten om hur summarisk den genomgången är. Jag talar efter inledningen om bergspredikan i dess framställning av gemenskapen med Gud. Hur man upplever den och hur den uppenbaras. Jag talar om förhållandet till nästan. Och jag talar om ställningen till lagen och till Guds ord. Och där har vi själva huvudinnehållet i bergspredikan. Vår gemenskap med Gud. Och vårt förhållande till nästan. Känner du igen det från något annat sammanhang? Ja, du minns ju så väl att det var precis det vi talade om när vi läste om budorden. Relationen till Gud, förhållandet till nästan. Det är ju så hela gudsgemenskapen byggs upp och hela det kristna livet. Så var det för Israels barn, så är det för oss i nya förbundet. Här möter vi den nya lagen, Messiaslagen, som är för Guds folk. Den här predikan, den upptar i sig det som Gud tidigare har talat och är den enda slutgiltiga uppenbarelsen av Guds vilja. Den talar klart om att den som får ta emot Guds goda gåvor inte är den som förtjänar den, utan den som ber om den. En gång till. Här finner vi klart och tydligt framställt att den som får uppleva Guds goda gåvor är inte den som förtjänar den, utan den som beder om den. I det sjunde kapitlets sjunde vers så står det: be så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta så skall dörren öppnas. Den första bönen vi då beder, ja, det är bönen om syndernas förlåtelse. Förlåt oss våra skulder. Det är den första grundläggande bönen, och den har vi i bönen Fader vår. Och den som har fått syndernas förlåtelse som svar på bön. Väl till den människan som bergspredikan riktar sig. Det här är viktigt att framhålla. För det här är sån djup och fin etik. Men den blir krav för den människan som inte är född på nytt. Därför vänder sig bergspredikan med sitt budskap till den som har bett om syndernas förlåtelse och upplevt syndaförlåtelse och rening i Jesu blod. Det är för den människan som Messiaslagen, den nya lagen, gäller. Och vad mer? Bergspredikan är inte bara undervisning, utan den visar hur den levande tron ger sig till känna i en människas liv. Hur en äkta omvändelse förverkligas i Kristuslivet. Jag måste säga en gång till, för det var egentligen väldigt bra. Bergspredikan visar oss hur den levande tron ger sig till känna. Hur en äkta omvändelse förvandlas och förverkligar sig i ett Kristusliv. För du förstår, omvändelse och frälsning och syndaförlåtelse ska inte ta sig uttryck endast i fraser. Men det gör det lite för lätt hos oss till mans. Det är lättare att tala om en kristen tro. Tala om sådana där saker, att man har fått sin synd förlåten och att man är Guds barn, än att leva ut det kristna budskapet. Men bergspredikan från början till slut, den visar oss hur den kristna tron förverkligas i ett kristet liv, i vår dagliga gärning. Och därför är bergspredikan så väsentlig. Och kom ihåg att det är du och jag som är Guds barn, som har fått syndernas förlåtelse, som ska leva upp till bergspredikans etik. Då hade jag, var det två huvudavdelningar jag sa att jag hade? Ja, det blev egentligen tre huvudavdelningar. Den första, gemenskapen med Gud. Hur upplever man den? Jo, den upplever man genom pånyttfödelsen. I det sjunde kapitlets trettonde vers så står det så här: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Den trånga porten, det är pånyttfödelsens port. Det är en port som får oss att klä av oss allt eget, all själviskhet. Det är att låta Jesus Kristus få greppet om ens liv och att man blir född på nytt. Är du född på nytt? Har du upplevt ett möte med Jesus Kristus till syndernas förlåtelse, så att du idag känner att du har barnaskapets ande i vilken du ropar Abba Fader? Känner du med dig att anden vittnar med din ande att du är Guds barn? Jag är angelägen att betona det här. Därför att det finns så många som kallar sig kristna utan att ha upplevt pånyttfödelse. Jag frågar inte när du upplevde det. För du kan vara i samma situation som jag, att du inte vet när det hände. Men du måste vara i en situation så du vet att du har din synd förlåten genom att du har fått ett möte med Jesus Kristus och idag lever i gemenskap med honom. Ni vet, man kan fostras att uppträda på ett visst sätt. Man säger om oss att vi pingstpredikanter, så har vi vissa tonfall och viss uttryckssätt. Det är sånt som jag inte har tänkt på, men jag vill påminna om det häromdagen. Att en pingstpredikant, han säger Guds ord. Eller han säger Guds ord, medan andra säger Guds ord. Det har jag aldrig tänkt på förrän jag hörde det uppmärksammat, så nu har jag börjat iaktta det där lite grann. Så där kan man läsa ett litet språkbruk, en viss nyans i hur man uttrycker sig. På samma sätt kan man lära sig vissa religiösa fraser, kristna fraser. Och man kan lära sig ett visst beteende. Men det är inte alls säkert att man är född på nytt för den skull. Professor Odeberg, den framstående Lundaprofessorn som gick hem till Herren för en del år sedan. Han var en fascinerande människa. Han talade om pånyttfödelsen. Och då tog han bilden av hur man kan ha en människoliknande apa och klä i människokläder, i manskläder. Göra honom mycket snygg och prydlig. Kanske till och med kan få honom att hålla en käpp i handen och ta på honom en hatt. Ja, kan man gå riktigt långt kan han till och med sitta vid ett bord och använda kniv och gaffel. Men hur man än tränar så förblir detta ett djur, en apa. Därför att han är född till det djur. På så sätt kan man ibland lära människor ett kristet beteende, ett religiöst beteende. Men det är inte detsamma som att vara född på nytt. Och det är viktigt att du vet med dig, min vän. Och vet du inte med dig att du är född på nytt, då ska du bedja till Jesus Kristus om syndernas förlåtelse. Bedja att han föder dig på nytt. Och du ska uppleva att barnaskapets ande kommer till dig. Så du kan fröjdas i din inre i visshet om att du tillhör Herren. Det andra om gemenskapen med Gud. Det finner vi i det sjätte kapitlet, 33 vers. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det är att söka Guds riket. Det för oss in i gemenskap med Gud. Att vara ivrig och eftersträva det Gud och hans rike tillhör. Då upplever vi att allt det andra kommer till oss därjämte. Hur uppenbaras då denna vår gemenskap med Gud? Jo, det gör den genom salighet. Saligprisningen i det femte kapitlet. När jag fick 1981 års översättning så hade jag till över att Bibelkommissionen fortfarande använde uttrycket saliga. Men jag sörjer inte över det, för jag tycker det är fint. Det är ju inget ord som vi använder i dagligt tal. Men det ord som vi finner som är översatt med saliga, vet du vad det betyder egentligen? Jo, det betyder att man har allt vad man behöver. Och att vara salig, det innebär att jag har kommit in i den gemenskapen med Gud. Så jag har allt vad jag behöver. Ja, man kan hålla en liten utläggning om det här som jag hörde en gång vid tillfälle. Men det går ut på att man behöver inte åka någonstans för att få någonting. För just där man är, i nuet, har man allt vad man behöver. Och när man söker Guds rike och hans rättfärdighet har vi löft om det. Överflöd i det andliga livet. Det står inte att vi ska bli rika. Blir vi det så är det ju för att vi med vår rikedom ska tjäna Herren. För allt vad vi har är det som det tillhör Herren. Men vi ska få allt vad vi behöver. En tillfredsställelse till vår invärtes människa. Salig är den som har gemenskap med Gud. Och då läser vi i det femte kapitlet. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Vad börjar det med? Ja, det är egentligen svar på saltarens ord. Vem kommer in i Guds rike? De fattiga i anden. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Ska vi eftersträva fattigdom? Fattigdom i anden. Ja, det här betyder, jag ska påminna om en vers i det 11:e kapitlet. Det är när Johannes lärjungar kommer till Jesus och frågar på Johannes uppdrag: är du den som skall komma, eller ska vi vänta någon annan? Då säger Jesus åt dem att de ska gå bak till Johannes och berätta vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör. Den 5:e versen i 11:e kapitlet. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Ett glädjebud för fattiga. Vad är det för fattigdom? Jo, det är en fattigdom att vara beroende av Gud. Ingenting i sig själv. Fattigdom i anden innebär att jag är helt beroende av Gud. Ingenting som jag själv kan prestera. Löftet för den är att den tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Är det något vi ska eftersträva? Sorg. Nej, det här är den sorg som Bibeln talar om. Sorg över synden. Och människans sorg över hennes synd, den för med sig att hon blir tröstad. Och ifrån denna sorg så upplever hon glädjen, som vi talar om på söndag förmiddag när vi fortsätter ur Filipperbrevet och där läser, där det står om glädjen i det första kapitlet av det första versen av det 3:e kapitlet. Vidare: saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Ja, landet är löfteslandet. Det här betyder att man inte kämpar i egen kraft och för sig själv, utan att man kämpar för det som främjar Guds riket. Då står det: hungra och törsta efter rättfärdighet. Vad är det? Hungra och törsta efter rättfärdighet. Det står om dem att de ska bli mättade. Det är en hunger och en törst efter att göra det som är rätt inför Gud. Har du och jag en sån hunger och törst i vårt liv? En hunger, en intensiv längtan, ja, som går så långt så det är en törst efter att göra det som är rätt inför Gud. Att göra din vilja och Gud är min lust och din lag är i mitt hjärta. Har vi det så? Det är så vi lever ut det kristna livet. Inte med ok som läggs på oss, med träldomsband. Att göra Guds vilja, det är någonting som lyfter oss. Vi är saliga i vår uppgift. Ja, om du nu ser efter så märker du att de här, de var saliga på grund av vad de saknade. Och så står det någonting annat. Saliga, de barmhärtiga, det ska möta barmhärtighet. Och jag behöver vara barmhärtig, för jag behöver få barmhärtighet. Hur är det med dig? Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Här talas om den inre renheten. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Eller som det står på ett annat ställe i skriften. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Att bevara hjärtat rent. Det är det viktigaste som finns. Du gör våld på ditt liv, Kristuslivet, det andliga livet, om du inte bevarar hjärtat rent. Och det är så mycket som vill besudla hjärtat, det är så mycket som vill komma in och dra ner det, som vill befläcka det. Men då gäller det att vi vänder oss till blodkällan, vänder oss till Jesus Kristus, han som enligt första Johannesbrevets andra kapitels första vers är försoningen för våra synder, ja inte allenast för våra utan också för hela världen. Att om vi lider nederlag, att om synden får grepp om oss, vi är måna att bevara hjärtat rent genom att bedja: Jesus, förlåt mig min synd, rena mig i ditt blod. För ifrån hjärtat utgår livet, så är det ju lekamligen med vår kropp. Det är så med ditt andliga liv. Om du lider skeppsbrott i tron genom att du kränker ditt samvete, då fördärvar du ditt liv. Se därför till att ditt hjärta är rent. Där då du ska se Gud. När jag läser det här, då brukar jag göra tillämpningen. Inte bara flytta fram det någon gång i en framtid. Att vi ska se Gud när hjärtat är rent. Utan jag vill ta det i nuet. Om jag lever med ett rent hjärta, så ser jag Gud i nuet. Jag ser Gud i allt. Och jag upplever hans ledning och hans hjälp. Gud är en verklighet för mig när mitt hjärta är rent. Så står det om de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Eller Guds barn. Det står också uttrycket fridstiftande. Det innebär att vi håller frid med alla om möjligt där och så långt som på oss beror. Och i Kolosserbrevet läser vi: låt Kristi frid regera ibland er och era hjärtan. Och där har vi drivkraften till vårt liv. Ingen strid, ingen split, ingen oro, utan Guds frid, Kristi frid ska regera i våra hjärtan. Så står det om de som är förföljda för rättfärdighets skull. Dem tillhör himmelriket. Vilket tröstens ord för dem som lider förföljelse. För inte så länge sedan så var jag predikad på en konferens. Där vi hade ett predikantmöte. Och där var den katolske patern uppe och talade. Han kom från Polen. Han hade suttit i tysk koncentrationsläger, ryskt arbetsläger, under många, många år. Han sa att det var bara en sak jag hade behövt göra. Säga att jag inte ville ha med Jesus att göra och bara avsvära mig min tro på honom. Då hade jag varit fri. Men jag kunde ju inte det. Men där under tiden i ett tyskt koncentrationsläger och ett ryskt arbetsläger upplevde denne katolske pater en sån glädje. Så styrkt till hela sin varelse kunde han gå in i tjänst för att tjäna sin herre och mästare. Och jag var gripen när han gick upp där och talade om sitt beroende av den helige ande i den tjänsten. Han är bara ett exempel. Tänk på de tusenden och tusenden som lider för sin tros skull. De är saliga. Och du förstår att de kan, hur skrämmande den är, uppleva samma salighet och samma glädje och samma trygghet i Gud som du och jag upplever. Och egentligen är det ju skrämmande. skrämmande att du och jag knotar och klagar så många gånger. Vi har ju anledning att vara ännu mer glada därför att vi slipper just detta lidande. Så tar sig gemenskapen med Gud uttryck med salighet. Ja, reagera inte för det ordet utan ta det precis som det är. Salighet är ett väldigt fint ord. Men vidare, att Gud ger oss vad vi behöver. I det 6:e kapitlet 25:e vers så står det så här: därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Och i Filipperbrevet så kommer vi snart att läsa ur det 4:e kapitlets 19:e vers som jag påminner om redan nu. Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Det är väl fint? Det här är ett uttryck för gemenskapen med Gud. Vi har fått syndaförlåtelse. Vi har blivit saliga. Vi lever ut det kristna budskapet. Vår förmån är att Gud vårdar sig om oss och ger oss allt vad vi behöver. Han ger här nere vad jag behöver och himlarvet blir ändå över. Det var nog bevisst med de där gamla läsarsångerna, eller hur? Tänk på det. I Filipperbrevet 4:e kapitlet där talas det om att Filipperna hade gett till Guds verk. Och då hade de löfte om att de skulle få allt vad de behövde. Och det är en löfte vi har. Och vi vet att vår himmelske fader som vårdar sig om liljorna på marken och fåglarna under himlen. Han vårdar sig om dig och mig. Tänk på det när du går hem och lägger dig sen senare här ikväll. Och tackar Gud för den här dagen. Tacka då Gud för att han har sörjt för dig in till nu. Och tacka honom för att han ska sörja för dig under dagar och år som ligger framför. Vidare tar den här gemenskapen med Gud sig uttryck i vår bön till honom. Precis som barn talar med sin far så får vi tala med vår far. Och det finner vi ju i bönen som börjar med vår fader eller fader vår. Och i det 6:e kapitlet så ska jag läsa den 6:e versen. Jag läser den 7:e och 8:e också. 6:e och 7:e. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, för er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Det är ett intressant. Jag står hopa tomma ord i 1917 års översättning. Här står det rabbla tomma ord. Och varför står det så? Och därför att människor lätt gör det. Man presterar långa böner utan tanke. Vad heter det? Uppflyga orden, tanken stilla står. Bön utan mening himlen aldrig når. Det är inte det som är det väsentliga. Utan det väsentliga det är hjärtats samtal med Gud. Och det är därför Jesus säger att du ska gå in i din kammare och stänga igen din dörr. Vad innebär det? Det innebär inte i främsta rummet att du ska låsa dörren. Utan för det första, du ska inte bedja för syns skull. Så att människor ska vara imponerade av ditt böneliv. Det talar den 5:e versen i 6:e kapitlet om. Som den som stod i gathörnen och bad. Det andra, att du ska gå in i din kammare, det innebär att du ska stänga till dig och din värld inför allt utifrån, inför alla andra tankar och vara inför Gud, koncentrerad på honom. Och egentligen, om vi tänker på det, vem det är vi talar med, borde vi inte ha mer av koncentration? Borde vi inte ha mer av vördnad, mer av helighet när vi kommer inför honom som är helig? Vet, man kan rycka ut ett bibelord här och ett bibelord där och så anpassa det efter det man vill. Och så finns det någon som säger då att man ska inte vara med i någon församling, för kristendom är en privat sak. Man ska gå in i sin kammare och stänga dörren om sig när man ska be. Ja, det är en sak. Men du har hört det här citeras förr. Bland annat så sa Levi Petrus det, att har man varit där inne i kammaren ett tag, så har man behov av att gå ut och tala om vad man har upplevt. Och det är väl så vår bönegemenskap, eller vår gemenskap med Gud, uppenbaras. Vi talar med Gud i ensamhet, i kammaren, bakom den stängda dörren. Så går vi ut och talar om för människor vad vi har upplevt. Det här med bönen, det är ju gripande vad den betyder och vad den ger oss. Hur den hjälper oss i vår personliga gudsgemenskap. Den är ett uttryck för gemenskapen med Gud. Samtidigt som jag tillväxer i min gudsgemenskap genom att jag ber till Herren. Så när vi talar med Gud i bönen, då bevarar Guds frid vårt hjärta och våra tankar i Kristus Jesus. Så du ser väl till att du är en bedjande kristen. Och är du medlem i den här församlingen, så vill jag speciellt uppmana dig till att vara en bedjande kristen. För vi vill att den här församlingen ska vara en bedjande församling. Och det blir den inte genom våra bönenätter och bönesamlingar, utan den blir den när de enskilda medlemmarna har bönegemenskap med Gud. Och det är då som det skapas en bönens atmosfär i församlingen, som skapar en väckelseatmosfär, så att under och tecken sker. När du och jag talar med Gud som vår fader. Vi får bedja om vad vi vill. Vad stod det i den sjunde kapitlet, sjunde vers? Be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. För den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Och så kommer berättelsen om den här mannen som, ja, tillämpningen. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd, eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Vi får bedja om vad vi vill. Men vi beder, för inte min vilja utan din vilja. Eller som det står i Herrens bön, ske din vilja i himlen så och på jorden, i ditt och mitt liv. Och i den 21 versen står det så här. Inte, i det sjunde kapitlet, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Gud vill uppenbara sin vilja i ditt och mitt liv när vi beder till honom. Det är inte dina många rop, Herre, Herre, som gör att du har tillträde till Gud, utan det är att du gör faderns vilja. I Lukas 6:46 säger Jesus, varför ropar ni till mig Herre, Herre, och gör inte vad jag säger? Jesus blev givetvis aldrig irriterad, det utgår jag från. Men det är nästan som man skulle kunna tycka att han blev det. Vad håller ni på att ropa på det där sättet för? Varför gör ni inte istället som jag säger? Tänk vad lätt det är att kristna ropar och ropar högt. Ropar så alla hör det i sin bön. Men inom dem så ljuder andens röst Varför gör ni inte vad jag säger? Varför gör du inte vad jag säger? Det är något som Gud vill att du ska göra upp i ditt liv. Någon tjänst som Gud vill föra dig in i. Någonting speciellt som han vill att du ska uträtta. Men du är stängd för allt sammans det, för du ropar så högt och ropar ännu högre för att tysta rösten du hör i ditt inre. Inte kommer vara en in i riket som säger Herre, Herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi ska bedja i lydnad. Ja, jag hade ju två huvudavdelningar kvar. Ska vi ta dem nästa vecka då kanske? Förhållandet till nästan. Det där vi har, det vi sjöng i kören, om salt och ljus. Och det är det som är vår stora uppgift. Tänk det här. Att dessa människor, enkla människor som upplevde förlåtelsen, precis som du och jag har gjort. Till dessa människor som ingen höll för någonting speciellt. Till dem säger Jesus något så starkt som att ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Är inte det fantastiskt? Det är vår tjänst inför Gud. Att vi ska vara salt som motverkar förruttnelsen. Som bestämmer smaken. Att vara ljus. Det står i skriften. Livet var människornas ljus. Ditt och mitt liv ska vara ett ljus för människor. Ljus som lyser i mörker. Som visar den vägen fram till Jesus Kristus. I söndags förmiddag så läste vi ur Filipperbrevets andra kapitel om stjärnor som lyste. Som stjärnorna for, de visade vägen för seglaren på haven. Så ska ditt och mitt liv vara människors ljus. Åh, käre Gud, vad det här är allvarligt egentligen. Hur vi lever vårt liv. Vi kan ju ha en negativ inverkan på människor om vi inte är ljus. Men om vi är verkliga ljus genom gemenskapen med Jesus Kristus, så visar vi vägen för människor till Jesus Kristus. Tänk om alla kristna i Stockholm var ljus. Vilken fantastisk upplyst stad det skulle bli. Om människor skulle finna vägen fram till livets Herre. Till Jesus Kristus uppleva evigt liv. Förhållandet till nästan tar sig uttryck i vår tjänst. Som en tjänst inför Gud. Men så har vi något mer om förhållandet till våra nästa. Och det är när vi uppträder som medmänniskor. Och då har vi i det sjunde kapitlet. Döm inte så blir ni inte dömda. Du med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Hycklare. Vet du vad det egentligen betyder? Det betyder att ha två ansikten. På ett sätt, med ett ansikte så ser man på sin broder och ser flisan i hans öga. Men så ser man med ett annat ansikte på sig själv. Så man inte upptäcker bjälken som finns där. Så är man en hycklare. Man har två ansikten. När man dömer, är kritisk och negativ. Du och jag vet inte vad som ligger bakom vår medmänniskas agerande och beteende. Och om vi dömer andra, så blir vi själva dömda. Upp till bergspredikans etik. Ja, då får vi inte vara dömande. Det vi kristna har så lätt att vara. Vi står så lätt där framme bredvid farisén. I helgedomen. Och säger givetvis inte. Det är vi alldeles för polerade till. Men vi tänker. Jag tackar dig Gud att jag inte är som andra människor. äktenskapsbrytare, förfalskare, bedragare, inte heller som den där tullindrivaren. Och så dömer vi, ställer oss på en hög pedestal och ser ner på andra. Det är inte ett sant uttryck för kristendom och kristenliv. Nej, det kristna livet levs ut på ett sätt att man ser med kärlek på sin nästa. Och jag läste tidigare idag ett bibelord i ett sammanhang att vi ska ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och ni vet, vi ger akt på varandra för att hålla efter oss varandra och kunna anmärka på varandra och trycka ner varandra och verkligen komma åt varandra. Det gör vi så lätt. Men det är inte alls det tala om. Ge akt på varandra till att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Tänk om vi skulle gå in för det. Vi som möts här i Citykyrkan. Att ge akt på varandra för att sporra varandra till kärlek och till goda gärningar. Oj, oj, oj. Vad fint det ska bli. Ge åt dem som ber dig. Och älska era fiender. Det är sånt som vi inte kan i egen kraft. Men i gemenskapen med Gud kan vi göra det. Det är Corrie ten Boom ett exempel. Hur hon fylldes av kärlek till dem som hade plågat henne. Hon kunde inte först, men sen kom Gud till henne. Det är den kärleken vi behöver i våra hjärtan. För varje dag och varje stund. Och jag kommer på onsdag att avsluta lite grann av bergspredikan där jag lämnade nu. Och så kommer vi att fortsätta med att tala om Jesu tal. Det är egentligen så väldigt fantastiskt och egentligen skulle hålla på väldigt länge med de där talen. Men vi tar dem nästa onsdag.